kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, och du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och vi har kommit fram till del 54. Och vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar här i närradion klockan 19.
Välkomna, vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn. Tack för din närvaro. Tack att vi får vända oss mot dig. Och räkna med att du vill tala till oss. Du vill utföra ditt verk ibland oss. Du vill att din vilja ska förverkligas ibland oss. Herre, vi vill vara öppna för ditt ord, för din vilja. Tack för att du ser till var och en av oss, de olika behov, de olika önskningar som vi bär på. Nu ber vi att du ska använda den här stunden som en del i det som du gör ibland oss. Vi överlåter oss till dig. Amen. Vi håller på i Romarbrevet. Vi har kommit till vers 23. Jag måste bara se vilket kapitel det är också. Det måste väl vara 14:e kapitlet, ja. Just det. Det slutade ju med de där orden som vi inte hann med förra tisdagen. Ty allt som inte sker av tro är synd. Det var ju en maxim, en regel som heter duga. Och det är frågan om hur vi ska förstå den. Nu har ni haft en vecka på er, så egentligen ska jag låta det gå laget runt här så vi får höra hur ni uppfattar det. Det kan finnas alla varianter. Den vanligaste är nog att ni, precis som jag, till en början läser det där ganska bokstavligt. Det vill säga att allt som inte sker av tro är synd. Det ligger ju nära till hands att tänka så. Men det finns några saker vi måste reda ut där. Det är inte mindre än tre saker i den där maximen. Det första är: vad betyder allt i sammanhanget? Och det andra: vad är tro i det här sammanhanget? Och för det tredje: vad menas med synd? Så det är tre ord som vi tycker är självklara, men som vi måste titta lite närmare på. Och då tar vi då ett ord i taget. Vi börjar med lilla ordet allt. Allt som inte sker av tro är synd. Då är det så att Augustinus, han var ju början på 400-talet efter Kristus, han diskuterade med Pelagius. Och det var det som mynnade ut i det som kallas för arvsynden. Det var nämligen så här att det handlade om frälsningen, och denne Pelagius, han lutade åt det judiska tänkandet på så sätt att han tänkte att människan skulle kunna bidra på något sätt till frälsningen. Det finns ju något gott hos varje människa. Och om vi bara är öppna för Gud och vi samverkar med Gud, så kommer frälsningen att kunna förverkligas. Medan då Augustinus sa att ända ifrån syndafallet så är människan, Adam, genomfördärvad. Eller om vi ska uttrycka det kanske lite mildare, men i sak är det samma sak: skild ifrån Gud. Adam fick ju lämna paradiset. Och det stängdes för där vid paradiset. Så alla vi som är födda utanför paradiset, som är födda i Adam, vi är skilda ifrån Gud. Och det har ingenting att göra med vad vi tycker eller tänker eller vill eller så. Utan det är en saklig historia, helt enkelt. Så tänkte han. Och detta att vi är skilda, vi, då menar hela mänskligheten och alla människor som föds, det kallade han då för arvsynd. Det är någonting som följer med. Så att Augustinus, han förstod det här, allt är egentligen synd i den meningen. Och där, jag har ju då hållit mig till Fitzmaier, och han är inte riktigt med här på noterna, utan han menar att Chrysostomos, som var en annan kyrkofader, han hävdar att det där lilla ordet allt här syftar tillbaka på allt det som han har talat om, Paulus. Alltså på allt det han har talat om, mat och dryck och högtidsdagar och sånt, allt sådant som inte sker av tro är synd. Och då blir det ju lite annorlunda som ni märker. Vi kan väl lämna det där så länge. Och så tar vi nästa ord om, nämligen ordet tro. Och det är samma sak där med Augustinus. Han menade att tron här handlar om den kristna tron. Alltså allt det väsentliga i den kristna tron. Att vi ska handla utifrån bekännelsen. Att vi ska handla utifrån vår gemenskap med Jesus Kristus. Och då menar Fitzmaier där också att Augustinus tar det här lite för långt. För det här med att man inte handlar efter den kristna bekännelsen, det är ju ett ord som framförallt blir tillämpbart på de som inte är troende. Alltså allt det som hedningarna gör eller inte gör är synd. Men då säger Fitzmaier, det är bara det att den här maximen, den här regeln här, det som Paulus skriver här, det riktar sig ju inte till de icke-troende. Utan det riktar sig till de troende. Så Augustinus har kommit lite utanför det som skulle vara den naturliga tolkningen. När han säger att det handlar om de som inte tror, alltså de icke-troende. Ni har ju märkt tidigare när jag har lagt ut här och talat om de svagare i tron och de starkare i tron. Så gjorde jag ju en distinktion på så sätt att jag sa att det handlar inte om den kristna tron eller trosbekännelse. Utan det handlar om övertygelse. Alltså den tro, den övertygelse, den åsikt som jag har. Och de svagare i tron, det var de som inte hade tro för att äta eller tro för att dricka. Som hade betänkligheter eftersom de levde i ett judiskt sammanhang där det fanns mycket föreskrifter av olika slag. Medan som starkare i tron sannolikt handlar om hedningar som aldrig haft lagen. Utan de kunde göra precis som de tyckte och tänkte. Och de kallas då för de starkare i tron. Nu är de inte svagare och starkare så som vi tänker. Utan det var mera då de judekristna och de hedna kristna. De olika starka i sitt tänkande om friheten. Men där handlar ju då tron om att tro för att äta, tro för att dricka. Det handlade ju inte om den kristna tron utan om de åsikter man har. Och då menar Fitzmaier att det är det som följer med här också. Det som inte sker av tro, det vill säga om man inte handlar efter sitt samvete. Handlar efter sitt samvete så är det fara och färde. För det är viktigt att vi handlar efter vårt samvete eftersom vi tror att den helige ande verkar i vårt samvete. Så vi handlar efter vårt samvete och där ligger vår frimodighet. Och om vi handlar emot vårt samvete då måste vi tänka oss för två gånger. För att då påverkar vi vårt samvete negativt. Vi blir olydiga mot den helige ande helt enkelt. Martin Luther, han var ju augustinermunk och han menar att det här lilla ordet tro här är dubbeltydigt. Han säger faktiskt att det handlar om den mening, den åsikt man har, det samvete man har, precis som jag säger. Men han kopplar fortfarande ihop det till den kristna tron. Och det är nog många forskare som har sagt på det sättet, men det har svängt skulle man kunna säga de senaste decennierna eller så. Så de flesta forskare anser nog att om man kopplar det här till den kristna tron, den kristna bekännelsen, så förandligar man det som faktiskt står här. Man säger att man bortser ifrån människors normala beteende. Människors normala beteende det är att handla efter sitt samvete och ingenting annat. Och det behöver man inte göra till något särskilt andligt. Fast vi skulle ju i och för sig kunna kalla det för andligt också eftersom det är den helige ande som verkar i vårt samvete. Men tro betyder alltså utav flera sentida forskare ingenting annat än åsikter och övertygelser. Och sen det sista här då, det är ordet synd. Och då är väl forskarna rätt så överens om att synd här kan knappast förstås som den där väldiga makten synd som bor i vår kötsliga natur. Det är ju inte så att vi genom att handla i tron skulle kunna övervinna den synden som bor i vår kötsliga natur. Nej, det är inte det som Paulus åsyftar heller här. Utan han åsyftar förmodligen det som är den grundläggande betydelsen hos det här lilla ordet synd. Nämligen att man missar målet. Det finns ju många olika ord på grekiska eller på hebreiska och grekiska för synd. Men grundbetydelsen det är att man missar målet. Det är egentligen en sportterm från början. Om man skjuter pilbåge mot ett mål. Och så skjuter man pilen och så missar man. Då används det här ordet. Och vi använder det så också obetänksamt ibland. Det var ju synd att jag missade. Men det är det som är grundbetydelsen här. Allt som inte sker av tro är synd. Skulle nu alltså betyda allt som har att göra med ja, om det är mat eller dryck eller högtider och vad det nu kan vara för något. Det kan vara mycket annat också förmodligen. Men om det inte sker i enlighet med mitt samvete så missar jag något väsentligt. Jag missar nämligen att handla efter mitt samvete. Och det är betydelsen av det här. Så det handlar inte om att vi ska vara ängsliga eller rädda för att göra fel. Utan det handlar om vårt inre. Och jag tror att det är en riktig förståelse som har mognat fram här under århundraden. Alltså om en människa äter med betänkligheter, alltså mot sitt samvete, då gör hon fel. Och gör hon fel, då missar hon det som är syftet med vandringen i anden, nämligen att ha frid med Gud. Så därför så är det viktigt att vi är känsliga för våra samvete. Ja visst, jag förstår invändningen. Jag kan nästan höra den, nämligen att vi kan väl inte lita på vårt samvete i alla stycken. Nej, det kan vi inte göra. Men när vi talar om samvete i vårt sammanhang här så talar vi om det av Gud upplysta samvetet. Vi har ju lärt känna Guds ord. Vi har ju lärt känna Kristus. Och det är det som är vårt nya samvete. Det är det som är den nya inre rösten. Så den där vers 23 där, den där regeln, den måste alltså förstås i sitt sammanhang. Eller regel, man skulle kunna säga så här till och med, att det är inte en regel. Det är inte en regel. Det är inte heller en ängslan för att vi skulle synda. Utan det stryker under, med de här orden, allt som inte sker av tro är synd, så stryker Paulus under vikten av att vi är följsamma och lydiga mot den inre rösten, mot den helige andes röst. Ja, så var det med det då. Då kan vi gå vidare i det 15:e kapitlet, för att det fortsätter ju i det 15:e kapitlet. Det här med de starkare i tron, det började ju i 14:e kapitlet, vers 13b. Där skiljer vi åt. Så det som står innan 14:13b, det riktar sig förhållande framförallt till de svagare, till de som har betänkligheter, judekristna. Men sen kommer det då om de starkare från 14:13b. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Och det där som är riktat till de starkare, det fortsätter till och med kapitel 15, vers 6. Så det är inte så att det slutar med 14 kapitlet, utan det slutar med 15, en bit in i 15 kapitlet. Och sedan, från vers 7 till och med 13, så kommer en del uppmaningar, en del tröstord, en del instruktioner som riktar sig till både de svaga och starka. Men vi tar väl en bit i taget. Alltså läser jag från vers 1 till och med vers 6. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så här ser du att till de starka, han riktar sig i första hand. Vi som är starka är skyldiga och så vidare. Dynatoi heter det här på grekiska. Dynatoi. Det har att göra med att de är verkligt frigjorda. De är kapabla. De är kraftfulla. I den meningen starka i tron. Dynatoi, det är samma ord som dynamit alltså. Så det är en inre styrka. Och så står det här att den styrkan, den ska användas för att bära de svagas svagheter. Och det är ju då själva poängen med det här. Så vi då, som jag förmodar att vi alla här identifierar oss med, om inte med de starka i tron, ja det borde vi nog kunna göra, så i alla fall med de hedna kristna. Alltså vi som har varit utan lag och som nu försöker lära oss att gå, försöker lära oss att vandra efter anden. Vi gör det med frimodighet, följer vi vårt samvete. Men kallelsen är ju inte att vi ska tjäna oss själva. Utan den här friheten som vi har och det som är vår kallelse, det är ju en kallelse till att tjäna de svaga, att bära de svagas svagheter, som det står här. Och det här tror jag egentligen att man skulle behöva ha ett helt pass om. Ja, inte här kanske, det skulle inte riktigt passa in heller för den delen. Vi ska inte göra det märkvärdigt, men visst är det väl så att i vår kultur och i vårt land så betraktar de kristna sig, eller så generaliserar jag, eller om jag har fel får du tycka det då, men är det inte så att de kristna betraktar sig själva som individer i relation till Gud? Är det inte så att man är mån om sin egen vandring, sin egen frihet, sina egna tankar och att man ska själv bli uppbyggd? Är det inte så västerländska kristna tycker och tänker? Jag är rädd för det. I sådana fall är det ju klart och tydligt här, då är man på fel spår. Och om vi är på fel spår där, så då är det ganska allvarligt, därför att vi lurar oss själva, så att säga. Vi drar oss själva. Och därför skulle man behöva ta ordentligt med tid till det och gå igenom det. Men vi ägnar oss inte åt det, utan vi stryker bara under här och nu att den frihet som vi har, den tro som vi har, den är till för att bära de svagas svagheter och att tjäna vår medmänniska, vår nästa. Och så stod det ju också i lagen, tredje Mosebok 19:18b. Det är ju sånt där vi kan utan till, men jag läser det i alla fall. Tredje Mosebok 19:18b, där står helt enkelt: du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Där har jag skrivit den helige ande i kanten där. För att det står så här egentligen ifrån vers 17. Det är fortfarande tredje Mosebok 19. Vers 17 står det: du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Där har ni det. I ditt hjärta, i ditt samvete. Utan i ditt hjärta, i ditt samvete, så ska du älska din nästa som dig själv. Så det kan inte stanna vid att jag gör en god gärning mot andra. Det är ju bra att jag gör goda gärningar mot andra. Inget fel med det, det kan uppmuntras. Men det kan inte stanna vid det, utan det ska ju komma från hjärtat. För det är hjärtat och samvetet, den inre rösten, som är det viktiga för dig och mig. Så stod det i lagen. Och då kan man kanske tycka och tänka, ja men det var inte lätt för israeliterna att leva upp till det där. Och hur ska man kunna kontrollera sitt eget hjärta? Vi kan ha många invändningar. Men kära vänner, glöm inte bort Romarbrevets undervisning. Vi är i Kristus. Vi har faktiskt fått nya förutsättningar. Vi har möjligheter att älska av hjärtat. Vi hade det inte innan, men när vi är placerade i Kristus och vi har fått den heliga ande, vi har blivit döpta i den heliga ande, mer eller mindre fyllda, eller det kan vi bli flera gånger. Men där finns ju drivkraften. Och vi har den möjligheten. Och det förpliktar, om jag nu kan uttrycka det så, att vi har den möjligheten. Och så står det också så här att vi ska tjäna vår nästa till hans bästa i vers 2. Och hans uppbyggelse. Och här måste vi göra en kommentar till hans uppbyggelse. Därför att Fitzmaier hävdar, och det tror jag att han gör alldeles rätt i, han hävdar att det handlar inte om den enskildes uppbyggelse. Hans uppbyggelse som om det vore den enskildes uppbyggelse, utan ordet uppbyggelse använder Paulus för att vi ska bygga upp relationerna till varandra. Det är det som är uppbyggelsen. Det är det som bygger upp den heliga andes tempel. Det är det som bygger upp kroppen och stärker kroppen. Att de olika delarna och lemmarna bistår varandra, bär varandras bördor, skänker kraft åt varandra. Så vi ska alltså tjäna vår nästa av hjärtat så att relationen stärks. Så att den personen stärks i sin relation till Kristus. Och vi stärker relationen till varandra. Och så står det också i vers 3. Kristus tjänade ju inte sig själv. Ett bättre argument går väl inte att få. Kristus tjänade inte sig själv. Jag har skrivit här 1 Korinthierbrevet 10, 23 och 1 Tess 5, 11. Men jag kommer inte ihåg, så jag slår upp det. 1 Kor 10, 23. Där skriver jag, just det där ordet där Paulus säger, allt är tillåtet, alltså den starkes frihet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Så där har du precis samma formulering egentligen. Det är uppbyggelsen som är det viktiga. Och första test 5:11, vi ska se vad det står där då. Där står det, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Så det är vår kallelse, det är vårt program så att säga. Och så citerar Paulus här tillbaka nu då i Romarbrevet. Han citerar ifrån Saltaren 69, vers 10. Dina smädares smädelser föll över mig. Alltså han säger att Jesus Kristus tog ju människornas hån och smädelser på sig. Och så menar Paulus tydligen här då att det ordet kan tillämpas också på oss. Vi tjänar vår medmänniska, men vi kan också få vara sådana som får bära hån och smädelser från andra. Och då får vi göra det helt enkelt. Det är en del av att vara en kristen. Det är en del av Kristusmönstret. Det är en del av Kristi lidande. Och det tror jag inte man ska så att säga, bortse ifrån. Man kan ju vifta bort det och säga att ja, men Kristi lidande, det går liksom inte att jämföra med Kristus. Om det är någon som är elak emot mig eller som hånar mig för att jag är en kristen eller för att jag har gjort någonting. Nej, det är klart att det går inte att jämföra på så sätt, men det är ändå en del av samma mönster. Och i den meningen så är det också ett Kristuslidande. Och jag tror vi ska kunna bejaka Kristuslidandena också, just som en delaktighet av Kristus. Och då kanske det blir lättare att bära det också, om vi får bära det för hans namns skull. Sen kommer vi till vers 4 till och med 6. Där står att Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. Det betyder alltså att skriften hade inte bara sin betydelse i den historiskt aktuella situationen, utan den har betydelse också idag för oss. Det som stod i skriften, det som handlade om Israels barn, det de fick vara med om och så vidare. Ja visst, det gäller dem, men det gäller också oss. Titta vad Paulus skriver i fjärde kapitlet här. Där skriver han ju, om ni kommer ihåg det, vers 23. Det handlar om Abraham som förklarades rättfärdig. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Så all skrift är nyttig till undervisning också för oss. Och det blir ju helt klart mer spännande om vi läser Guds ord som om det vore Guds tilltal till oss. Och det tror jag vi har gjort här under alla dessa timmar, så menar ingenting annat än så. Men det ord som alltså förr riktades till Guds folk i vad vi kallar för gamla förbundet, till Israels barn, de orden riktar sig alltså till oss nu. Första Korinthierbrevet 9 kapitel. Där läser vi i vers 10. Ja, vi får ta från vers 9 då. Det handlar om, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Paulus talar om att arbetaren är värd sin lön. Och så står det, är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Så det här är ett gammalt ord från Gamla testamentet som verkligen inte är så här jätteandligt. Men det är ändå riktat till oss och har betydelse för oss. I 10 kapitlet, från första versen, så skriver Paulus, han vill att vi ska veta att alla våra fäder var under månskyn, att alla gick genom havet. Alla blev i månskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. Jag hoppar ner till vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom dem, ska ha begär till det onda och så vidare. Så ni ser att det är inte bara vid något enstaka tillfälle som Paulus säger det här, utan han tänker verkligen så, att allt Guds ord är nyttigt. Och så står det också i andra Timoteusbrevet 3:16. Jag slår inte upp det. Det betyder alltså att skriftens ord, som det står här, ger oss uthållighet och tröst. Och det tror jag nog att alla här kan vittna om, att hur Guds ord kan bära oss, hur Guds ord kan trösta oss och Guds ord kan ge oss uthållighet. Men hör nu vad jag säger och ta till dig just det här att Guds ord är till dig. Därför att det betyder att när du läser evangelierna eller breven, när du läser Guds ord, så skulle du alltså kunna ta det till ditt eget hjärta. Det är rätt, det är riktigt att göra det. Och jag har berättat det förr, det är många år sedan nu när jag gjorde den upptäckten, men jag läste evangelierna om Jesus, om hur Jesus predikade och hur han botade sjuka. Och plötsligt så ser jag att det här som han gjorde för dem, det gör han för mig. Han botade sjuka för att jag skulle förstå att han botar sjuka. Och plötsligt är det som en helt ny värld som öppnar sig. Han visade barmhärtighet emot människor som inte kanske hade förtjänat någon barmhärtighet. Han gjorde det då, men han är densamme igår, idag och evighet. Och så läser jag hans predikan. Jag läser hans undervisning. Jag läser hans gärningar. Och inser att allt det här är gjort för att jag ska kunna få tröst och uthållighet i mitt liv. Och jag får det också. Jag får det när jag läser det på det sättet. Jag får det när jag tar till med det. Och jag vet, det var en period när jag tänkte, när man kom liksom i dalar och så, eller blev betryckt på något sätt, så kunde jag sitta och tänka, tänk att andra personen i gudomen låter sig födas genom jungfru Maria för att komma mig nära. Tänk att han gjorde, uppfyllde lagen och gjorde alla lagens gärningar för att jag skulle kunna få ett exempel och ett föredöme. För inte tala om hans död och uppståndelse och andens utgjutande för att jag skulle få nya förutsättningar att kunna leva mitt liv. En helt ny grundval. Evangeliet som grundval istället för lagen. Och det är därför vi inte ska släppa in lagen bakvägen sen, utan vi ska stå fasta och trygga på evangeliets grund och lära oss att vara lyhörda för den heliga ande. Sen står det här också i femte versen: må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra. Det är ju så att om vi tänker nu på de svaga i tron och de starka i tron, eller låt säga vi kristna då, som utgör en mångfald, vi är en mångfald individer, vi har olika åsikter, men vi är förenade i tron på Kristus. Vi är inlemmade i en och samma kropp. Och det är genom tron på Kristus som vi är eniga, och det är också, som vi har sett här nu, genom skriftens ord. För det var ju skriften som gav oss de här tröstorden. De här tröstorden som jag berättade om att jag upptäckte och kunde ta till mig och leva av, det kan ju du göra också. Och du också. Så genom skriftens ord så förenas vi. Det är därför också som det är så allvarligt att vi i vår avfälliga tid slutar läsa Bibeln. Eller tolkar om bibelordet så att bibelordet inte betyder det betyder längre, utan man gör det till något eget. Därför att det är bara detta att Bibeln är Guds ord, att den är helig skrift, det är det som förenar oss. Och Bibeln är ju en helig skrift som utgör en norm för kyrkan och för de kristnas liv och levande. Och klart, börjar man göra upp det, hur ska man, om man liksom börjar göra sig av med det, hur ska man då kunna vara eniga? Så bara detta att vi är i Kristus och att vi har skriften gemensamt, det gagnar alltså vår enighet, vår endräkt med varandra. Och då skulle man kunna säga sen då också, för det tredje i sådana fall, att denna endräkt, denna enighet och denna endräkt, jag skiljer på de två orden, är en gåva ifrån Gud. Alltså ekumenik eller endräkt, att vi tänker likadant, det är inte en prestation ifrån de olika samfundens sida. Det är en gåva som Gud ger oss. Och det är en gåva som vi kan ta emot oavsett vilket samfund vi firar gudstjänst i. Var eniga med varandra. Ja, men hur ska det gå till? Det ska tas emot genom Guds ord och genom tron på Kristus. Och i det perspektivet så är det faktiskt inget annat än en skandal att de kristna är splittrade. Därför det visar bara att de kristna inte begriper vad det handlar om. Så det här kan verka som detaljer när man läser det, men man förstår att det är principiellt avgörande. Ja, man skulle också kunna säga så här, att om det första är som förenar och som gör oss eniga, det är tron på Kristus, ja, och sen är det skriftens ord då som är riktat till oss alla. Och sedan så är det då att det är en gåva till oss. Man skulle också kunna säga så här, förutom att vi tar emot det här, att det får vara en målsättning för oss. Vi vet ju hur det är i den här världen, men vi kan ha det som målsättning var vi än befinner oss. Att vi ska finna varandra på så sätt att vi tänker samma tankar som Kristus tänkte. Det är genom att vi förenas i Kristus som vi kan hitta varandra. På något annat sätt går det inte. Så då har vi den målsättningen klar där också. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och där så kan man säga att Paulus har talat färdigt, så det kanske inte så där liksom väldigt med gränserna och så, vem man riktar sig till. Men framförallt har han ju talat nu till de starkare i tron. Det är ju de starkare i tron, de här frimodiga i tron, som borde inte bara begripa det här utan borde också rätta sig efter det. Så då var det färdigt med det. Och sen kommer vi då till vers 7 till och med 13. Och här adresserar han nu båda de här grupperna. Alla kristna kan man säga. Och då läser jag de verserna. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja, Isais rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Det här är också själva avslutningen på hela Romarbrevet. Därför att det som kommer sen ifrån vers 14 och det som är kvar av Romarbrevet, det är ju just avslutningen. Men själva undervisningen som man har haft hela vägen avslutas med de här orden. Och som du läste här i 13:e versen, vi ska komma till det snart igen. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Men det är som att man vill lägga till ett amen. Det är en avslutning där. Och den här avslutningen, där citerar han tre stycken olika versar. Och det är först vers 9. Vi tar vers 7 och 8 först. Jag får säga B. I versarna 9-12 är de där tre citaten. Det är ju så när Paulus argumenterar och resonerar. Så argumenterar han och så brukar han i regel avsluta sin argumentation med ett citat ifrån skriften. För det var ju liksom pricken över iet. Och det han gör här med de här tre citaten, det är att han tar ett citat från lagen, ett citat från profeterna, ett citat från skrifterna. Så han gör alltså en fullödig citering utav hela skriften, både lagen, profeterna och skrifterna. Men innan vi kommer dit, vi var i vers 7. Vers 7 och 8. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er. Och det är väl, då har man ju sagt allt egentligen. Att vi ska ta emot varandra så som Kristus har tagit emot oss. Har han efterskänkt hela vår skuld, skulle då vi inte efterskänka andra människors skuld emot oss? Självklart måste vi göra det. Tänk vad jag önskar att vi kunde få det här som en livsstil, åtminstone i våra kristna sammanhang. Jag ser ju hur vi som kristna faller tillbaka i vår kötsliga natur och det var hans fel och de skulle inte ha gjort så. Det låter ju så väldigt ofta, väldigt mycket. då är man kvar i sandlådan. Vi behöver verkligen den här undervisningen som vi nu har haft i över 50 timmar. Där vi liksom får förstå att vi är i Kristus. Att vi har andra förutsättningar. Säger inte att det är enkelt alla gånger. Men om vi får höra om våra nya förutsättningar. Om vi får höra att anden finns i vårt samvete. Och vi liksom vill se trons lydnad upprättad ibland oss. Då kommer ju den här övningen också att ge färdighet. Men jag vet inte hur stor del så att säga utav kristenheten som är där. Och mycket beror det på att undervisningen är så klen. Men det behöver jag inte säga så om andra, utan det räcker med att jag går till mig själv och att vi går till oss själva. Vi behöver alltså ta emot varandra så som Kristus har tagit emot oss. Och därmed så är diskussionen avslutad. Det finns liksom inga män kvar. Och så står det också i samma mening, till Guds ära. För så slutar allt Guds verk. Hela Guds verk slutar i Guds ära. I Guds lovsång. Jag har skrivit upp Filipperbrevet och läser gärna det. Filipperbrevet 1, vers 11. Ja, det var ju det börjar. Ja, vi får ta från vers 9. Det är en lång mening där. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Det var bra att vi fick med alla verserna där. För det var ju precis en bekräftelse på det som jag hade försökt säga innan. Och i andra kapitlet så står det i vers, också vers 11. Alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så slutar den här tidsåldern. Det slutar med att den ära som finns går oavkortat till Gud själv. Sen så står det vidare i det sjunde versen fortfarande, eller åttonde versen. Åttonde versen är det. Där står det att Jesus kom till det judiska folket. Han blev de omskurnas tjänare, alltså judarnas tjänare. För att så uppfylla och fullborda Guds löften. Och genom att han gjorde det så bevisade han ju att Gud är trofast. Han som har gett löfterna, han är trofast. Det blir synligt genom Jesus Kristus. Oavsett hur man behandlade Jesus Kristus så är han den som tjänar sin medmänniska. Därför Gud är trofast mot sitt ord och sina löften. Och likaså bekräftas löfterna till fäderna. Det vill säga Gud står fast vid sina löften. De där löfterna, de är ju i förlängningen givna inte bara till det judiska folket utan till alla folk. Det är ju det som är det stora. Jesus Kristus kommer till det judiska folket. Han uppfyller all rättfärdighet och sedan förpassas han och hans välsignelse till alla folk. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och alla bjuds in i det här nya förbundet som är i Jesus Kristus. Och så var det sagt i skriften också, även om det inte stod klart för särskilt många. Men redan när Abraham kallades utav Gud, alltså första Mosebok 12, så står det ju så här i vers 3. Gud säger till Abraham, jag ska välsigna dem som välsignar dig. Jag ska förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så det finns där ifrån början. Ja, jag håller just på, har suttit hela dagen idag och förberett mig för att jag ska åka till Albanien och undervisa imorgon, höll jag på att säga. Det känns som det är imorgon, men det är på torsdag morgon, övermorgon. Och då har jag suttit det här, jag ska undervisa om kyrkan och församlingen. Och då har jag gått igenom i förberedelserna kyrkan hos Jesus. Alltså Jesus formade ju, bildade ju inte någon ny kyrka, någon ny organisation eller institution. Utan det Jesus gjorde var att han fullbordade det som finns i skrifterna. Precis som jag läste här nu om hedningar, alla släkter på jorden, alla människor på jorden ska bli välsignade. Det är ju detta som Jesus uppfyller. Han var visserligen sänd till det judiska folket, men det var en och annan hedning som fick del av hans välsignelse också. Och efter hans död och uppståndelse och andens utgjutande, då kommer en ny fas. Men den nya fasen är ju till en början fortfarande ett fullbordande utav löftena till Israel. Det här gick vi igenom när vi talade om olivträdet. Olivträdet är ju Israel, och särskilt roten och rotsystemet. Vi som är hedningar, vi blir inympade i det trädet. Men sen säger Jesus då också, för han blir ju inte mottagen, Jesus, så som han borde ha blivit mottagen. Och då säger han, och det här är den enda gången egentligen som han talar om församlingen. Han säger, jag ska bygga min församling, min ekklesia. Och den byggs ju genom alla de som inympas i det sanna vinträdet. Det som händer sedan efter pingstdagen och när evangeliet går ut till alla folk, det är ju att den här kyrkan, som församlingen som är inlemmad, inkorporerad i Jesus Kristus, kommer att bli en enhet, om jag säger så, skild ifrån det etniska Israel. Det blir, man skulle kunna säga så här, Jesus kommer till Israel, det etniska Israel, fullbordar allting. Men eftersom inte alla tar emot, men en del tar emot, och en del eller många hedningar tar emot, så blir det en avknoppning helt enkelt utav Israel. Det betyder inte att det gamla Israel och löftena dit skulle vara ogiltiga på något sätt. Men det tar jag inte nu, för det har vi gått igenom i kapitel 9, 10 och 11. Gud har sin väg med dem också. Men här uppstår så att säga kyrkan som en avknoppning bland hedna folken. Det står i det 17 kapitlet i första Mosebok, i 17 kapitlet vers 6 till och med 8. Det är väl Herren Gud som talar också till Abraham. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt, evigt, och jag ska vara deras Gud också. Det finns ju andra bibelställen, i Jesaja särskilt, där det talas om att Gud ska ge hedna folken till Jesus Kristus, som ni känner till. Så de där löftena som visar Guds trofasthet mot det judiska folket, de här löftena som bekräftar, eller när Gud bekräftar löftena till fäderna, alla de löftena, denna fullbordan, går i förlängningen också till alla hedna folk. Nu ska vi inte uppehålla oss längre vid det där, men jag har läst några av de nu levande rabbinerna, särskilt en som jag tänker på. Och han talar då om hur det judiska folket än idag ser det som sin uppgift att vara, inom citationstecken då, ja, det behöver inte vara citationstecken, men i alla fall, ett heligt prästerskap i den här världen. De är ett heligt prästerskap, de är ett heligt folk, ett prästerskap som har till uppgift att vara präster för hela världen. så ser man det fortfarande. Så var det ju och så är det fortfarande. Så detta med att det ska ut till alla folk är uppenbart. Ja, det kom ju de här tre citaten. Och det handlar ju faktiskt om hedenfolket, det som jag försökte säga nu. Det första är ju ifrån Saltaren 18. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det är alltså från skrifterna. Sen det andra citatet, det står också: jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Det är alltså 5 Mosebok 32 från lagen. Och så kommer ett från profeterna, från profeten Jesaja kapitel 11. Isais rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Så där har han inkluderat hedna folken också i den här trofastheten, i den här bekräftelsen av löftena. Och det är så som Paulus nu fullbordar sin undervisning av Romarbrevet. Det är så han fullbordar de här förmaningarna till de svagare och starkare i tron. Han säger tag emot varandra, och så talar han om Jesu Kristi verk, och så säger han till Guds ära. Han knyter ihop säcken, om man nu kan uttrycka sig på det sättet. Men han avslutar på det hela, va? På ett magnifikt sätt skulle jag vilja säga. Och lägg märke till de allra sista orden: må nu hoppets Gud fylla er med glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Lägg märke till orden: genom den helige andes kraft. Den helige ande vill ge oss denna frimodighet, vill att vi ska överflöda i hoppet. Det är bara att du, som du sitter och lyssnar på det här, precis som jag som står här och pratar, det är bara att vi öppnar vårt hjärta och överflöda i hoppet. I den helige andes kraft. Gud ger det här hoppet. Gud ger oss glädjen och vissheten i överflöd. Och om du nu kände något utav det, så tänk dig då att du skulle ha det för dygnet runt, resten utav ditt liv. Överflöda i hoppet i den heliga andes kraft. Jag är så glad att jag är kristen. Så avslutar han alltså Romarbrevet, ja, avslutar. Undervisningen och förmaningarna har han avslutat nu. Och det vi har framför oss, det som är kvar, det är alltså brevets avslutning. Och det är då från den 14 versen och kapitel 16 ut. Och de två kapitlen, eller från då 15-14, kan man dela in och säga i tre delar. Och det första är då resten av det 15 kapitlet, där Paulus talar om sin plan, sin personliga plan, sitt uppdrag. Och han vädjar också på slutet om förbön för det som ligger framför honom. Sen när man kommer till 16 kapitlet, 1-23, alltså den största delen där av 16 kapitlet, så innehåller det en rekommendation, och så är det ju framförallt hälsningar. Och så avslutas Romarbrevet med verserna 25-27. Med en avslutande lovprisning till Gud. Jag tror faktiskt inte att vi ska ge oss in på att tolka det, för vi har bara några minuter kvar. Vi skulle kunna göra som så att jag slår upp i Apostlagärningarna 20. Därför att om vi läser nu lite grann i Apostlagärningarna 20, så får vi en bild utav läget, hur det är när Paulus skriver den här avslutningen till Romarbrevet. För då händer någonting. När han sitter och skriver Romarbrevet här nu, ska avsluta det, då händer någonting. Och det står där i Apostlagärningarna 20, i vers 2. Han hade alltså kommit då till Grekland, där han uppehöll sig i 3 månader. Och så i andra delen då utav vers 3. Men, och det är där han, i de 3 månaderna i Grekland som han skriver Romarbrevet. Och så står det, men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, så bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son, från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotius, samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste nu i förväg och väntade på oss i Troas. Och efter det osyrade brödets högtid, alltså vid påsken, april 57 efter Kristus, så seglade vi själva från Filippi, och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Så det här är vad som händer när han håller på och avslutar Romarbrevet och ska skicka iväg det. Men det där med avslutningen då, det får vi börja på nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för ditt goda ord. Tack att vi har tillgång till bibelordet och att vi fritt och förintet kan dela det med varandra. Att vi inte behöver ängslas för att bli påkomna med något olovligt, utan det är faktiskt våra möjligheter att läsa ditt ord. Vi fröjdar oss i dig och vi vill att all den glädje som vi känner och den ära och stolthet som vi känner ska tillfalla dig. Herre, vi ärar dig, du som är Fader, Son och Helig Ande. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring med Håkan Sundliden och vi håller på med Romarbrevet och här var del 54. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Tackar för att du har lyssnat. Och efter programmet så får du lyssna till Missionskyrkans sändning Radio MF, där du får lyssna till Missionskyrkans gudstjänst från söndagen. Men fram till dess så får vi lyssna till musik.
Så stor är Jesu kärlek, man finner i mot oss, vad är sant, han älskar mig. Vad hade hänt om Jesus inte älskar? Vad hade hänt utan hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrade sitt liv?
I dystra människoröden
för att visa sin kärleksmakt, han offrade sitt liv. Åh, det är sant, han älskar mig. Så stor är Jesu kärlek, man finner i mot oss, vad är sant? hade hänt utan hans nåd. Vad hade hänt om Jesus inte offrade sitt liv? Mot oss. Oh, dear.